Välkommen till ett nytt avsnitt av podden Ortodox Kristen Tro med mig, Fader Mikael Fälthammar. Jag är präst i Kristi Uppståndelses ortodoxa församling i Göteborg som du hittar på www.kristiuppstandelse.se. Idag ska jag prata lite grann om Athos, det heliga berget. Och jag ska förklara vad det är alldeles strax. Det är så att vi har... Det har varit lite uppehåll här med podden, dels på grund av att vi har haft påskfirande i ortodoxa kyrkan. Och sen direkt efter påsk så reste jag i ett sällskap norr i vår församling bland annat just till det heliga berget Athos i Grekland. Och därför har jag inte kunnat spela in något avsnitt. Dessutom när jag väl kom hem från Athos så behövde jag verkligen smälta mina erfarenheter. Och landa och anteckna lite granna. Vad hade jag varit med om? Och jag tänkte att somligt av det ska jag dela här på podden. Men först så ska jag säga några saker. Det är så att vill du stötta den här podden så kan du göra det genom att swisha en ekonomisk gåva till exempel till våran församling. Det kan du göra på swishnummer 123-278-8099. Det är också så att den här podden sponsras av bokförlaget Artos och idag så ska jag tipsa om en bok från detta bokförlag som jag har tipsat om en gång tidigare, nämligen boken Athos, det heliga berget av Sven H. Gullman, och det är mig veteligen den senaste introduktionen till det heliga berget som finns på svenska. Den är utgiven på Norma som är Artos dotterbolag 2004. Boken heter alltså Athos, det heliga berget av Sven H. Gullman. En jättefin bok med en god introduktion till traditionerna och klostren och livet på det heliga berget. Den är på 190 sidor någonting och du hittar den på www.artos.se. Ja, Athos. Vad är egentligen Athos för någonting? Det är ju någonting som man blir, som man får höra om ganska så snart när man nosar på den ortodoxa kyrkan. Det är någon ö eller något sånt där kanske man lär sig. Där det finns massa munkar och kloster och sådär. Ja, det verkar vara ett viktigt ställe. Och vi konstaterade på vår pilgrimsfärd att kanske är det så att Athos tillsammans med Jerusalem och även Rom utgör ett av kristendomens tre mest viktiga pilgrimsmål. Ja, vad är Athos egentligen rent konkret? Det är en halvö i norra Grekland som ligger sydost om Thessaloniki, alltså Greklands andra stad. Det tog oss ungefär 2 timmar att köra med buss från Thessaloniki till Uranopolis som är den by som ligger närmast Athos. Om man kollar på en karta och slår upp Grekland så ser man 3 fingrar eller 3 små landremsor som sticker ner i Egeiska havet uppe i norra Grekland. Och den östraste av de där 3 fingrarna det är halvön Athos. Och den utgörs egentligen av en bergstopp i det södra ände. En bergstopp som är 2033 meter över havet. Närmsta ort som sagt är Uranopolis. Och dit tar man sig för att sen utgå från färja till själva klosterhalvöns huvudhamn kan man säga. Färjan heter för övrigt Axion Estin och den tar dig till Daphne och andra hamnar på halvön. Axion Estin har ju fått det namnet efter ikonen Värdigt är i sanning, alltså en gudsmoders ikon. Som sagt, huvudhamnen heter Dafne och där kan man ta buss till huvudorten som heter Karies och som ligger ganska så mitt på den här halvön. Och där finns den här klosterrepublikens styre. Och där finns också lite små butiker, där finns lite kaféer och så vidare. Att kalla det för huvudstad är väl en överdrift. Det är verkligen en liten by med några gator bara. Och där sitter då styret, som sagt. Och det är delvis en tillsyningsstyrelse, Hiera Episcopacia. Och den består av fyra representanter från något av de 20 klostren som finns på halvön. Och det varierar då, man har systematiserat så att alla kloster ska vara representerade i det här styret då. Sen så finns det också ett slags parlament kan man säga med en representant från alla av de 20 klostren. Och detta styr vad som sker på halvön då. Men sen är det också så att varje kloster är självständigt helt och hållet för sig självt och styr sin egen verksamhet också. Man har en viss landbit tilldelad till sig som man rår över. Athos är också autonomt under Grekland, alltså det har ett mått av självstyre, ganska så högt självstyre. Där finns 20 stycken kloster som jag har nämnt. Och de flesta är grekiska. Det finns ett serbiskt kloster, Hilandaro. Så finns det klostret Sografo som är bulgariskt. Och så finns det stora klostret Pandeleimon som är ryskt och som man ser när man åker förbi den södra kusten till Dafni. Dock är det så att även fast de här är serbiska, och bulgariska och ryska så står alla kloster under det ekumeniska patriarkatet och alla åminner den ekumeniske patriarken i Konstantinopel. Så är det stadgat och ordnat på denna halvö. Att det bara är 20 kloster, det är någonting som är bestämt och fastslaget i en bestämmelse från 1574. Tidigare i historien så har det funnits fler kloster där och olika klosterliknande inrättningar. Det finns också utöver de här 20 klostren 8 stycken så kallade sketer. Och enkelt sett kan man säga att en skete, det är en mindre klosteranläggning som är avhängig av ett av de större klostren. Så till exempel profeten Elias skete är avhängig av Pantokratorklostret, om jag nu inte minns helt fel. Och en del av de där sketerna kan vara väldigt stora och nästan se ut som kloster. Vi bodde på en skete som hette Sankt Andreas och som var jättestor. Det är också så att på den här halvön så bor det bara munkar och bara manliga pilgrimer är välkomna dit. Det finns alltså ett kvinnoförbud på berget Athos. Detta är en sed som har funnits länge i Athoshalvöns historia och som har respekterats oavsett vilket styre som har varit. Om det har varit de bysantiska kejsarna, om det har varit osmanska härskare eller nu i den grekiska staten och till och med EU har accepterat och respekterat denna sed. Det är ungefär som man tänker sig att i vanliga kloster får man inte gå hur som helst utan man kommer till ett brödraskaps eller systraskaps andliga hem. Och där har man avgränsat vissa delar av området för munkarnas och nunnornas privata liv så att säga. Och på samma sätt är det med halvön Athos, bara att det är utökat till den här landytan då. Så där får bara män och munkar vara. Där finns ungefär 2000 munkar. Det är svårt att uppskatta exakt. Och där finns då också en hel del arbetare som är där och bygger vägar, reparerar byggnader och så vidare. Och så finns det också en del pilgrimer såklart. Frågan är hur det kom sig att just denna halvö har blivit ett klostercentrum för ortodoxa kyrkan. Ja, i traditionen så berättas det så här, och jag läser innantill från Gullmans bok, sidan 89. En dag, heter det, skulle Johannes, alltså evangelisten, och Maria, Guds moder Maria alltså, besöka sin vän Lazarus på Cypern och avreste från Joppe i Palestina. Båtresan till Cypern förlöpte väl. De stannade en tid och skulle sedan återvända till Efesos. Då blåste det upp en storm och fartyget kom ur kurs. Man lyckades inte ta sig in till kusten utan drev norrut i Egeiska havet. En morgon mojnade vinden. Man siktade en kustlinje och gick i land vid Klementos, känt för ett Apollos orakel. Många hundra år senare anlades klostret Iviron på denna plats på Athos-halvöns norra sida. Maria överväldigades av traktens skönhet och utbrast i en önskan att hennes son skulle skänka henne platsen där de befann sig. Och nu hörde alla en stämma från höjden: måtte denna plats för alltid vara din egendom och din örtagård, ett paradis och en tillflyktsort för dem som söker frälsning. Ja, så säger traditionen att det gick till, och från den stunden så är Guds moder Maria Athos härskarinna. Och man kan se på en ganska så känd ikon till exempel hur gudaföderskan Maria står på berget Athos med en samma stav i handen som igumenen har, alltså klosterföreståndaren, och håller sitt beskydd över klosterhalvön. Så Maria räknas som hela alla munkarnas igumen, eller igumenia, rättare sagt alla munkarnas föreståndarinna. Och ja, det är nog möjligt att det har funnits eremiter där redan från 400-talet, ganska så tidigt. Om man tänker när klosterväsendet växer fram i kyrkan, så är ju det i slutet av 200-talet och sådär, och det spred sig ganska snabbt över hela den kristna världen. Och det är rimligt att det kom eremiter och munkar till Athos väldigt tidigt. Om man ser på berget så finns det utmärkta platser och möjligheter att bedriva, att leva ett asketiskt liv där helt enkelt. I skrift så är kloster och munkar belagda där allt sedan år 668. År 874 så hade kejsaren Basileios den första utfärdat ett kejserligt dekret, en så kallad krysobulla, som säger att halvön bara fick bebos av munkar. Det äldsta nu existerande klostret på halvön, det är Megistis Lavras, alltså Stora Lavran, som grundades år 963. Och sen så finns det flera andra kloster som är så tidiga på halvön, som är mer än 1000 år gamla. Och andra kloster som har tillkommit lite senare. Pantokrator, som jag nämnde till exempel, ska vara grundat på 1300-talet. Så det är uråldriga kloster och minst 1000 år gamla kloster som man besöker där. Men själva platsen är helig ännu längre tillbaka. Som Guds moders örtagård. Det är en plats där människor har kämpat mot sina laster och för att bli lika Kristus så långt det är möjligt för människor i många hundratals år. Och berget Athos är verkligen centralt för ortodoxa kyrkan. Man kan lugnt påstå att Athos-halvön har påverkat allt inom ortodoxt liv. Först och främst, om man tänker rent geografiskt, så är det så att där har Athos-halvön har inte bara lockat grekisktalande kristna under bysantinsk tid till exempel, utan tidigt har även georgier kommit där och haft klosterliv. Människor från Mellanöstern såklart har varit där. Även ryssar och representanter från de slaviska folken har varit där tidigt. Grottklostret i Kiev till exempel är grundat av ett helgon som först levde på berget Athos. Och kollar man vad gäller vår teologi så har vi mycket att tacka Athos för. Till exempel det här som många ortodoxa, inklusive jag själv, brukar framhålla. Nämligen att ortodoxa kyrkan har lyckats bevara sambandet mellan bön och förnuft. Teologins verksamhet har bestått av dessa båda, tanken och bönen, och askesen och liturgin för den delen också. Och det finns kanske som tydligast uttryckt teologiskt sett av den helige Gregorius Palamas, som jag ju har talat tidigare om på den här podden. Och han var munk på Athos och blev senare ärkebiskop av Thessaloniki. Och hans lärjungar tog vidare hans andlighet och hans teologi till exempel upp till Bulgarien, till Rumänien och senare även upp till Ryssland. Och den teologi som han så att säga står som ett av våra främsta exempel på, den kommer också till uttryck i den mycket viktiga samlingen med texter som kallas för Filokalia, som finns utgiven i tre delar än så länge på svenska och finns på engelska i sin helhet faktiskt. Och där finns också många Athos-munkar såklart representerade. Faktum är att hela Filokalia är sammanställd av den helige Nikodemus av berget Athos med hjälp av en annan Athos-munk som senare blev ärkebiskop av Korint. Och vad gäller den slaviska Filokalia, alltså den som är skriven på de slaviska språken, så om jag nu inte minns alldeles fel så var det Paisi Velichkovski som också var Athos-munk och som tog vidare det där så att den filokaliska andligheten kom till Ryssland och gav upphov till hela det här ganska kända ryska starjetsväsendet, det vill säga optinafäderna. Helige Serafim av Sarov var en av de första som fick tag i en rysk utgåva av Filokalia. Och de flesta av oss är ju medvetna om vilket stort helgon den helige Serafim är i vår tradition. Sen är det också såklart att man har hämtat ett antal biskopskandidater från det heliga berget, från munkskaran som bor där. Och berget är också en liturgisk måttstock, skulle man kunna säga, för hur gudstjänsterna ska firas. Man är noga med att fira gudstjänsterna på korrekt och gediget sätt där. Men vad är Athos framför allt? Allt detta som jag har sagt är ju sant och riktigt och gott. Men Athos har också nästan en profetisk karaktär i ortodoxa kyrkan idag. Och inte bara profetisk på så vis att den kallar oss till noggrannhet och omvändelse och att ta vårt kristna liv på allvar. Allt det är Athos, men det är också eskatologiskt. Det vill säga Athos pekar hän mot himmelriket på så vis att där firas ständigt gudstjänst. Där ber man ständigt. Det är någon som har uttryckt det med orden att Athos är en andlig källa som inte sinar. En Guds gåva till kyrkan, men också kyrkans gåva till Gud. Just genom detta att här arbetar människor ständigt på sin gudomliggörelse. Och det är också en manifestation av kyrkans liv, så skriver till exempel arkimandriten Georgios Kapsanis, som själv, han dog 2014, han var igumen på klostret Georgio på Athos. Han skriver också på något ställe att det är brudens rop till sin brudgum, det som är på det som händer på berget Athos. Och så citerar han från Uppenbarelseboken, sista kapitlet, kapitel 22, vers 17 och vers 20. Och där står det så här: och anden och bruden säger kom, och den som hör det ska säga kom, och låt honom som törstar komma, och den som vill får fritt ta av livets vatten. Han som betygar detta säger: ja, jag kommer snart. Amen. Ja, kom Herre Jesus. Detta är det ropet, brudens rop, som stiger upp från berget Athos, där kyrkans liv kanske levs på ett av de mest genuina och gedigna sätten på den här världen, på det här jordklotet. Kapsanos, han skriver också om hur Athosberget vittnar om sann omvändelse. Och han delger en berättelse som är så här: någon frågade en gång en äldste på berget, alltså en gammal munk, vad är det heliga berget? Och den här äldste, han svarade: det blir glädje i himmelen över en enda syndare som omvänder sig. Och här på berget så är det många som lever i omvändelse. Så berget Athos är också en plats som gläder himmelen och gläder Gud. För där arbetar människor med sin omvändelse. Och detta är också profetiskt för omvärlden. Här har människor, eller rättare sagt, här har faktiskt män levt i frid med varandra i minst 1000 års tid och lyckats bygga en gemenskap baserad på kristlig frid och omvändelse. Det är en profetisk förebild för världen i stort. Intressant med allt tal om toxisk manlighet för övrigt. Men det kanske jag kan återkomma till i nästa avsnitt. Jag ska bara avsluta här med några ytterligare små reflektioner. Och det är så att Johannes Moskos, han var en munk på 600-talet, och han talar om en andlig äng av heliga som han beskriver i sin i en liten bok med den titeln. Och sådan är också Athos, det är en andlig äng, gudsmoderns trädgård. Och här gror helgon till Guds ära. Och bland dessa kan nämnas bara från modern tid såklart den helige Paisios av Athos, ett jättestort, känt och älskat helgon. Den helige Porphyrios av Kavso Kalivites, som av en vän kallas för den mest genuina blomman av berget Athos i modern tid. Här finns också den helige Josef Hesykasten, den helige Siluan, som är ju känd och översatt till svenska bland annat. Den ryska munken helige Siluan av Athos. Den helige Sofroni, som var Siluans lärjunge och som slutade sitt liv i Essex i Storbritannien. Och vi har även den helige Efraim av Katunakia. Och många, många fler. Delvis som vi känner vid namn, men också många som vi inte känner till. Helgon som har levt i ödmjukhet, avskildhet och tystnad och har kämpat för att vinna gudomliggörelsen i någon av de grottor eller avlägsna små boningar som finns på detta heliga berget. Ja, hösten 2021 så kontaktade några vänner mig och frågade: kan inte du som är ortodox präst ordna en resa till berget Athos? Och själv hade jag ingen erfarenhet av att anordna en sån resa, men jag hade en kontakt som jag visste hade arbetat med det. Och jag kontaktade honom och han såg till att en resa blev av. Och jag tänkte att jag ska dela några erfarenheter från denna resa i nästa avsnitt. Så tack så mycket för att du har lyssnat på detta avsnittet. Om du har frågor så hör gärna av dig mikael.falthammar@gmail.com. Om du tycker om den här podden så lämna ett gott omdöme på den plattform där du lyssnar, Spotify eller Apple Podcasts. Dela med dina vänner som kan tänkas vara intresserade. Och tills vi hörs nästa gång, jag önskar dig Guds välsignelse. Tack för att du har lyssnat.